i Gud som får oss att övervinna de utmaningar och prövningar som kommer emot oss, eftersom Johannes menar att ljuset har övervunnit mörkret. Alltså, ibland så tycker man att världen är ond, allting är emot oss och djävulen springer på med gaffeln. Men jag har en känsla ibland att vi på något sätt behöver bara fokusera på att Gud har kontrollen. Att han på något sätt har makten. Det är så att åt mig har givits all makt på himmelen och på jorden. Det finns inte så mycket spelutrymme kvar däremellan. Om Jesus har makten både på himlen och på jorden. Alltså, jag vet, och vi vet det, att utmaningar skakar om oss. Och vi får gå igenom det ena och det andra här på vägen. Men jag märker också att när jag böjer mina knän där hemma i vardagsrummet eller sovrummet eller tredje rummet som inte används ofta, så märker jag att det finns en frid och en glädje, ett livet ljus i Gud. Som får mig, och även i de mest hopplösa stunder, att känna att ja, Gud, han har kontrollen. För min frälsning, alltså räddningen från Gud, hänger inte på mig. För det är Gud själv som har initierat det. Och han som har påbörjat gott verk i mig, han ska också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Och på samma sätt är det också med dig. Han som har påbörjat någonting i ditt liv, han kommer också att fullborda det ända in i himmelen. Han tänker inte släppa dig, han tänker inte överge dig, utan han finns alltid där. Han reser upp dig om du så behöver, han kramar om dig när du har en period som är tung och jobbig. Och han har lovat dig att alltid vara med dig. För allt liv så börjar med Gud. Ingen människa kan planera sin egen räddning utan att Gud först har planerat den. Han inväntar bara människans godkännande för att få komma in med hans ljus och hans liv. För jag tror det är viktigt för oss att förstå dessa två saker. Dels att det börjar hos Gud, men dels också att detta liv med Gud, det är själva meningen med livet. Författar vi just det, att Gud har initierat det och att vi inte på något sätt är jagande efter vind som Bibeln talar om ibland. Att vi kan inte uppleva ett bättre liv än det liv vi har tillsammans med Gud. Vi tror ibland att vi kan få det lite bättre med lite egna ansträngningar och lite eventuellt materiellt överflöd. Men vi kan inte få ett bättre liv än det liv vi har tillsammans med Gud. Därför kan det vara bra hint. Gör en sån där 5-2-diet. 5 dagar Gud och 2 dagar mer Gud. In i ditt liv där du bara jobbar med din relation med Gud och kär ner på lite andra saker. Det var lite bara ett tips från coachen. Men för det första var en liten teologisk halvtorr utläggning här om att allting börjar med Gud. Och jag vill gå in på lite andra saker också. Här alltså Jesus, han har bestämt sig för att gå till Galileen, hitta Filippus och börja prata med honom. Och säga följ mig. Han alltså initierar relationen. Nummer 2. Gud är meningen med livet. Det är min starka åsikt. Och på något sätt erfarenhet också. För jag tror att när vi får erfara Gud så får vi också, finner vi också meningen med själva livet. Och det är också med Filippus, ganska intressant. Jesus kommer dit och bara säger följ mig. Och så på något sätt får Filippus värsta uppenbarelsen om Jesus själv. Jag tycker på något sätt, jag som liten teologinörd, tycker det är enormt inspirerande, men ingen annan tycker tydligen det. Men han säger så här, mitt allt, bara för att Jesus sagt, följ mig, så svarar han, springer iväg till Natanael och säger, den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit. Jätteinspirerad alltså, märker jag här. Jag är glad, bra. För det tydligen är så, när du och jag får ett möte med Gud. Och det är ganska viktigt för dig att förstå, oavsett om du tycker att det är extremt torr för tillfället och vill bara gå ut härifrån. Så det är ganska viktigt att förstå. När du möter Gud så börjar saker och ting i ditt eget liv falla på plats. Jag minns när jag blev kristen och så tog jag upp min gamla söndagsskolsbibel och började läsa. Så mitt allt fattar jag som stod där. Jag är enkla människa med yrkesdåliga låga betyg därifrån och allt möjligt. Bokserier som hoppar omkring när man ska läsa en bok, ni vet det där. Så mitt allt fattar jag saker och ting när jag läste Bibeln. Tidigare hade jag inte fattat någonting överhuvudtaget. Jag såg Gud då med den där mannen där på molnen och skägget gick nästan ner till Pluto. Det var på den nivån min Guds relation Kanske den är så än idag, men kanske den förbättrats lite i alla fall. Men som mitt allt när jag mött Gud och tog upp samma bibel, fick höra kanske samma predikan, så fattade jag mitt allt saker och ting började falla på plats i mitt liv. Och ni måste förstå, de här judarna, de hade ju väntat på Messias många hundra år. Egentligen ända sedan Adam där var igång och fick den här första profetian av Gud själv, att kvinnan ser så krossa ormens huvud. Då börjar man ju vänta på att en dag så kan Messias komma och rädda oss. Och så kommer den här vanliga, enkla mannen Filippus. Så får han mitt allt ett möte med Gud. Så mitt allt känner att nu börjar bitarna falla på plats. Mitt allt känner att nu får jag mening med mitt liv här på en helt ny nivå. Mitt fattar att oj, de här profetierna, de börjar falla på plats i Mose och hela paketet där i full gas. Och så tror jag det också med dig och med mig. Att när du och jag möter Gud, och därför är det extremt viktigt att du och jag möter Gud. För då förflyttar vi oss från en teori in i en verklighet som inte teorin med rättvisa kan förklara. Vi kan läsa, vi kan forska, vi kan studera, men ingenting av våra studier, ingenting av våra teologier, oavsett hur doktorand vi försöker vara ibland, så kan förklara mötet själv som vi har med Gud. För det är först när du och jag möter Gud som bitarna i våra liv faller på sin rätta plats. Därför skulle du och jag, vi borde fråga oss med jämna mellanrum, när mötte jag sist Gud? För rätt som det blir som det med äktenskap, att vi har en sån upplevelse någon gång och så lever vi på den, så tror vi att det är det som det handlar om. Men jag tror att vi gång på gång behöver, alltså det räcker ju inte att tanka en bil bara en gång. Jag märker när jag gasar på där en par hundra meter så med en gul konstig lampa lyser och smittar att stanna på Vaskulbron och ring Benjamin Sträng som kommer ut med en dunke. Vad hänt? Gud välsigna honom. Det var regn och motvind. Tydligen, han var ivrig där. Men det funkar ju inte bara tanka en gång och köra på och tro att hela livet rullar vidare på det. En dag så säger det stopp. Så kanske du behöver en Benjamin Sträng. Eller någon annan tjänstvillig broder. Eller syster för den del. Men så också med vårt kristna liv också. Att fast vi har haft en upplevelse, vi behöver ju bli fyllda gång på gång av Gud. Och därför hoppas jag att det är högst någon månad sedan du själv mötte Gud. Du ska inte få dåligt samvete om inte det. Men idag kan vara en bra plats för dig att fylla på tanken lite. För en sak som jag tycker är så oerhört roligt, att träffa människor, så kallade saliga människor. Så salig, vad betyder det? Jo, sal betyder inte ens glad, men man är glad på ett pingsvänligt sätt. Salig är glad, så går leende för upp till öronen runt ett par varv. Och det är människor som lyser av Guds kärlek, inte för att de är fullkomliga, utan för att de har fått möta på fullkomligheten. Det är makabert att träffa en människa som tidigare till och med var så negativ mot kristendomen, men nu har blivit en hängiven efterföljare av Jesus. Vad har hänt? Jo, människan, likt Paulus, har fått möta Gud. Kanske människan som tidigare, som Paulus, kunde teorin och var påläst och hade åsikt om det ena och det andra, men hade inte fått möta Gud. Så mitt att möta den här människan Gud, och då går inte teorierna och tankarna ihop längre, utan då har man bara fått möta livet. Och då är man inte längre emot och man är inte negativ, utan man lyser av kärlek och iver och glädje, och alla de andens frukter bara flyger omkring som en salig fruktkorg åt höger och vänster. Och man vill bara ge åt alla man möter på. Vad har hänt? Jo, den negativa, inåtvända, till och med rent av hatiska människan har fått möta Gud. Och när vi möter Gud, kära vänner, då får vi allt det här. Vi får den här kärleken, vi får den här friden, vi får den här glädjen. Och det är gratis. Och bättre är att Gud vill ge det till alla av oss. Och det som hände med Filippus, han förstod mitt i allt teorin. Men han förstod det inte förrän han fick möta Jesus. Nummer tre då. Att när Gud förvandlar dig, så händer någonting med dig. Alltså, du blir på ett sätt en automatisk glädjespridare av de goda nyheterna utan att du vet varför. Jag tycker på något sätt det är en ganska fin formulering, för det måste vara de bästa evangelisterna som sprider de goda nyheterna och fattar inte ens att de gör det, utan man bara gör det. Och det som hände med Filippus då att han går ju till sin skeptiske vän Nathanael. Och säger att nu har jag funnit honom som det står om i Mose och i profeterna. Man kan ju på något sätt komma med ett sådant mindre sensationellt utlåtande än fredag morgon. Har ni någon gång läst Bibeln? Alltså, ni verkar helt förstummade av förvåning här. Alltså, han kommer att säga till sin broder och vän Nathanael att jag har funnit Messias. Alltså, det är typ första sidan ett år i sträck på Iltalehti stoff på den nyheten. Och han svarar, och Nathanael är skeptisk, och kan någonting gott komma från Nasaret? Alltså ungefär, kan någonting gott, nu ska inte säga något här för någon bosäget här. Jag är tyst. Men det som hände med Filippus och den här skeptiske, den här som kanske har försökt leva ett normalt gott liv, det att han började evangelisera nästan på en gång. Han på något sätt, han får höra Jesus säger följ mig, och tydligen faller allting på plats med en gång. För direkt efteråt springer han till Nathanael och säger att nu har jag funnit honom, nu har jag funnit Messias. Och Nathanael är skeptisk och säger ja, men kan du nu verkligen steppa, man kan någonting gott komma från Nasaret. Och det blir en liten sen debatt där som inte är så lång, för han säger bara följ mig, och tydligen en väldigt god sen övertalningsförmåga, för han följer nog med på en gång. För det verkar inte vara något konstigt för Filippus, det kom helt naturligt. Fastän hans ord handlade om Messias själv. Nyheter som skulle förändra hela livshistorien ifall det var sanna. Och ännu mer märkligt, denna Messias, därför som det är så sensationellt. Denna Messias hade själv sökt upp denna Filippus, en vanlig man från Galileen. Alltså de väntar ju på Messias, på Gud som ska komma ner från himlen med bullar och brak och på något sätt förgöra alla fiender med ett slag. Så det gick emot all logik egentligen att Jesus skulle ha kommit som Messias till Filippus. Men när du riktigt fått möta Gud och lite brännmärkt av Jesus själv, så logiken och det här vanliga tillvägagångssättet, det smyger iväg lite ibland. Jag har märkt till lust och leda ibland hos vissa av mina nära vänner. Jag har nog hunnit göra bort mig några gånger. Måste jag väl erkänna. Okej, vi drar en snabb story om det. Jag var nyfrälst och jobbade, nykristen. Så jobbade jag en sommar på en skola. Och så fick jag en gång sen inlivet. Jag hade inte varit kristen så länge då. Så det måste man göra i förväg. Så fick jag en inlevelse att jag skulle gå till ett lärarrum. Och sen känsla att jag ville uppmuntra den personen och smygpredika. Så jag minns att jag satt upp massa post-it-lappar med massa uppmuntrande bibelord och små kommentarer här och där runt om i rummet. Varför gjorde det? Det vet jag inte. Och jag tänkte, jag var jätteglad och evangeliserat fritt och kände mig lite stolt, eller mer så religiöst stolt kände jag mig. Varav min telefon ringer på midsommarafton till mig från en chef där från skolan. Så jag måste gå in och ha värsta sån här utfrågningen där på skolan. Jag blev tydligen anklagad för mobbning och trakasserier. Och så fick jag fråga ut den och fråga, men alltså, ville du verkligen bråka med henne? Så jag, nej, men jag ville bara ställa berätta om Jesus. Och ja, men du behöver inte göra om det då, sa jag. Nej, jag gör inte om det. Så lär vi oss båda, eller lär jag mig kanske att man behöver inte sätta upp massa postlappar till okända människor och massa Jesus-kommentarer. Om den heliga ande talar kan ni nog göra vad ni vill, men alltså, jag tänkte inte kanske så långt, och kanske inte man behöver alltid tänka så långt, men man drevs av någonting på ens insida som fick en att bryta de här normala logiska mönstren som man så ofta följer till lust och till leda. Och då brukar vi säga här i församlingen att Mose, han gick inte runt Röda havet, utan han gick igenom. Att möta vi Gud så måste vi ibland bryta de här vanliga mönstren, för vi gör det bara för att Gud inte alltid följer de här logiska mönstren i den här världen. Nåväl, det var en liten halvdålig historia, men det viktiga är att mötet med Gud är så viktigt för oss. Varför det? Jo, för automatiskt blir vi bärare av de glada och goda, fantastiska, ursäkta, nyheterna. Vad menar du med det? Jo, om du ikväll möter Gud på riktigt, så kommer du uppleva en sån glädje och en frid på din insida att du kommer behandla din familj bättre ikväll. Du kommer kanske få jobb imorgon, vi är ledig dag imorgon, vid den dagen, på tisdag. så kommer du vara lite gladare om dina arbetskamrater, kanske till och med bjuda någon granne som du ännu inte har hälsat på mat eller kaffe. Alltså automatiskt när du får möta Gud så händer de här andens frukter som det kallas, de här frid, glädje, harmoni och generositet och hela det paketet, självbehärskning som Gud alltid ber att jag ska få lite mer av. Och alla de andra sakerna. Så det händer med dig. Och är du jätteglad så är det jättesvårt att dölja det. Är du jättekärleksfull, det är jättesvårt att dölja det. Jag har märkt det med vissa, både med mig själv och andra som försöker dölja att de är förälskade, det går ju aldrig. Jag ser nog på att ni tror att det går, men det går inte. Och därför är det så fantastiskt när du och jag senare ikväll får möta Gud. Det är när du får möta Gud så här. Så kommer du automatiskt att bli spridare av de glada och fantastiska nyheterna. För du gör det utan att du tänker på det. Du blir som Filippus, säger det bara till Nathanael, hur du har funnit honom. Och så sker det ena och det andra. Jag vill sammanfatta bara två korta punkter efter det. Vi kanske inte alltid kan förklara Guds Gud med ord och formler. Men de människor får höra berätta som en människas erfarenhet av Gud, då är det svårt att tala emot. Att människor som har mött Gud, det är det absolut starkaste berättelsen som du kan ge vidare. För människor kan inte med 1+1 förklara mot den. Nu kan de försöka, men det brukar inte gå så bra. Så det är alltid bara gott och fint att möta Gud, kära vän. Har ni två punkter kvar? Nu orkar ni en liten stund ännu. Bra, tror jag. Gud väljer att se det positiva och fina i varenda människa. Till motsats till vad många av oss gör. En intressant detalj tycker jag i den här historien med Nathanael, som av någon anledning följer med Filippus och ska dra med, se vem Jesus är, så möter ju inte Jesus honom med en lång teologisk utläggning från första Mosebok, som han tydligen gör i ett annat sammanhang i Lukas 23 med Emmausvandrarna. Utan här så går han frontalangrepp och han säger med sin skarpaste bössa så här: se, han är en verklig israelit, i honom finns inget svek. Och det tycker jag på något sätt är så otroligt fint av Jesus. Han börjar inte försvara sig, han börjar inte på något sätt berätta något, men märker du inte att det är Messias, är du dum i din lilla gråa skalle? Utan han säger, han börjar lyfta fram Nathanaels, troligen den punkt i Nathanael som betyder mest för honom. Det som han, om man ska fråga Nathanael, vad värderar du, skulle du värdera högst i ditt liv? Om Gud själv skulle lyfta fram en sida av dig, ska han troligen ha sagt, jag önskar att det ska vara en så rätt och from jude. Att jag ska på något sätt lyfta upp den standarden som Gud kräver av mig. Det är som alla judar längtar efter, att de ska vara så fromma att Gud satt sin OK-stämpel på honom, på dem. Och det är det som Jesus egentligen gör. Han går och säger att se, en verklig israelit, i honom finns inget svek. Och Nathanael får ju vässa fnatt där och börjar ju fråga att hur kan du känna mig? Och då, som vi var lite inne på tidigare, så förklarar Jesus då att han känner Nathanael genom att han såg honom under ett träd. Jag måste erkänna, jag har inte lärt känna så jättemånga människor på det sättet. Men det kanske är någon teknik man kan använda det här året. Och Nathanael, han blir ju helt från vettet, kan man ju säga. För han gör ju värsta utläggningen som knappt någon annan lärjunge gjorde i hela evangelierna. Han slår på den stora bössan och att ja, du är Guds son. Därefter har han på något sätt, han har ju varit skeptisk, vi måste ju minnas det. Tidigare var han skeptisk och kan nog gott komma från Nasaret. Och sen så får han bara höra att någon har sett honom under ett träd. Så blir öran en stor omvändelse och på något sätt direkt inser att Jesus är Guds son. Och den sak som fascinerar mig väldigt mycket är att Gud verkar acceptera och gilla det som han ser i varenda människa, till och med i mig. Jag minns när jag började få små förnimmelser om att höra Guds röst, så tyckte jag mig alltid höra honom. tala positivt om mig. Jag fattar inte riktigt alltid varför han kunde tala gott om mig, men han gjorde det. Och det är någonting som fick mig att bli ganska ivrig till att följa Jesus och göra det ena och det andra. Det var att han talade och tyckte tydligen av någon anledning som jag än idag inte begriper mig på. Tyckte han gott om mig. Och jag märker ibland när jag talar med Gud om andra människor så kommer det positiva saker. Den ena positiva saken efter den andra så talar Gud ut om andra människor. Och det är någonting som jag tror att det är som Gud vill med oss allihopa. Att han väljer att se det positiva och fina i varenda människa. Nu har jag en sista punkt, en kort grej kvar innan vi ska ha och fira nattvarden tillsammans. Till sist. Då vi väljer att följa Gud så finns det ett liv som trots alla prövningar och utmaningar ger oss större frid, trygghet, hopp och harmoni än något annat här i världen. Jesus menar att Natanaels första möte med honom var bara starten över allt som han skulle vara med om. Natanael, så säger de flesta kyrkohistoriker och teologer, att är Bartolomeus. Bartolomeus var en av Jesus 12 lärjungar. Det sägs om Bartolomeus att han var den som förde ut evangeliet till norra Indien. Och det sägs om Bartolomeus att han i sista dagarna så blev martyrien av att bli korsfäst upp och ner i den nutida Albanien. Och då tänker jag att denna Natanael, denna skeptiker, det här mötet med Gud, med Jesus, så blev en grund som höll för Natanael, ett hopp, en frid, en trygghet som höll för Natanael ända in i döden. Det höll för honom ända i väg till Indien och det höll honom ända in när han fick välja genom att antingen avsäga sig sin tro eller bli korsfäst upp och ner. Det sägs vara betydligt jobbigare erfarenhet att korsfästas upp och ner för allt blod rinner ner i ens huvud. Trots att det är brutalt och hemskt nog att korsfästas den vanliga vägen. Och då tänker jag så här till sist, en tanke som jag vill lämna med oss. Att har du och jag fått ett sådant här möte med Gud likt Natanael, Bartolomeus, att det håller och bär oss hela vårt liv. Att trots att utmaningar av olika magnituder kommer emot oss så väljer vi att stå fast vid honom, vid klippan. Vi väljer att bära det hoppet, den tryggheten med oss varenda dag. För det är någonting som har gett oss och ger oss mera än någonting annat som världen kan ge oss. Har du mött Gud på det sättet att du har ett sådant här liv som Gud vill ge dig och mig? Och du har ett sånt liv att när som människor blir välsignade av, som människor får bli välsignade av och så vidare. Har du ett sånt liv där du känner att Gud tänker goda tankar om dig. Men framförallt har du ett liv som klarar av de här utmaningarna, lidande, prövningarna som kommer emot dig. Oavsett om du vill det eller inte. Vi kan inte alltid välja att det ska storma. Men vi kan alltid välja hur vi möter stormen. Ska vi be en stund snabbt. Herre Jesus, vi tackar dig Gud, Herre, att du är med oss och du vill, Herre, vårt bästa. Du välsignar vi Jesus när stunden framför oss med nattvarden och vi ber Jesus, Herre, att du Gud ska tala till oss, Herre, du ska välsigna oss och ge oss vad vårt hjärta behöver, vad vår kropp behöver och vi alla, Herre Jesus, behöver från dig. Vi tackar dig Gud, Herre, för de människor som har ett behov av att få ett möte av dig just nu Gud. Hjälp oss, Herre Jesus, att bara vila i dig, Gud. Och hjälp oss att likna Natanael, Herre, kunna leva ett liv, Jesus, som håller och bär ända in i evigheten. Amen.